taget.
Ja, du menar att jag har autism?
Nej, det var faktiskt inte det jag sa.
Det är exakt det du sa. Jag läser mellan raderna här.
Ja, det kunde du i alla fall. Ja, lycka till med darten.
Ja, vi hörs.
Hej.
Den här behöver jag inte.
Säg någonting, Mari. Du får flytta på dig hur du vill. Och...
jag får fri att flytta mig. Okej. Någonting sånt här kanske till en början. Som kanske byter position. Men just nu.
Ja, men det där.
Det
där
är fair.
Ja, absolut.
Men det är, ju mer jag jobbat med tv, desto mer besatt blir jag av ljudet. För ljudet är verkligen det viktigaste. Det finns liksom ingen som slår det.
Tycker du det?
Ja. Det är det man sitter med de sista dagarna. Bara så här, du måste ju sänka och höja det där ljudet. Det där. Alltså, för så fort någon scen har dåligt ljud eller en låt är för hög eller låg, det förstör allt.
Ja, det är faktiskt sant. Jag har nog inte sett det så. Att det, jag har nog inte tänkt att det har varit så viktigt.
Nej, men jag tror att folk säger, alltså, eller filmskapare säger att det är så här 70% av en film är ljudet.
Men det...
Och 30% är bilden. Och det har de helt rätt i.
Jag tycker det.
Nej, ja, det är så.
Det
är en sån grej, man, det låter som att alltså, det är så här cool fun fact. Ja. Men det är också sant, 100% sant.
Okej. Ja, men alltså, det är klart att alltså, en film utan ljud är ju ingen film.
Nej, och en film utan bild är ju verkligen heller ingen film.
Nej, men det är något annat.
Men jag tror att om du skulle se en film med halv dålig bild, alltså en upplösning som är lite lägre, men ljudet är svinbra, du skulle vara acceptabel.
Ja, det är sant.
Men att det är en jättekrisp bild, men så här riktigt dåligt ljud. Ja, då det är klarar sant, man inte det... av det.
Nej, men jag tror, det känns också som att det där är en smakfråga. Jag tycker det är skitjobbigt med dåligt ljud. Alltså nu när vi har haft typ några gånger det har varit dåligt ljud.
Ja.
Att jag verkligen blir så här ledsen.
Alltså för din egen skull eller för lyssnarnas skull?
Nej, men för
allas.
För allas skull.
För alla inblandade.
Ja. Men det känns som att vissa är så här. Nej, men det var inte farligt.
Nej, alltså jag verkligen... Bara man typ hör så här, bara fjärde ord.
Ja, då är du nöjd.
Det är min alltså, lägsta acceptabla
nivå. Kan du tänka dig att vara ljudansvarig i det här avsnittet?
Jag är ljudansvarig för det här avsnittet, det är verkligen...
Men visst är du skribent och lite smått och gott, eller hur?
Ja, vad kul att det direkt är du som börjar liksom intervjua mig.
Nej, men jag bara... det jämnar du sig så här. Men du skriver typ... Är det SVD? Nej?
DN.
DN är det.
Så, hur vågar du? Skoja. nej, precis. Jag skriver i DN.
Förlåt, Saga, tycker du att ljudet är bra? Är det för högt eller är det för lågt?
Jag bryr mig inte.
Kan jag få lyssna?
Men det är jättebra.
Det räcker inte för mig att Saga säger att det är bra. Säg någonting.
Hej. Men gud vad kul att du är här, Mari.
Men vänta, har vi sagt... Oj, ni gjorde en sån mjuk, snygg övergång. Har du redan tänkt att vi ska ha med ljudtestet i podden?
Vi får se, kanske.
Men vi brukar ju alltid ha ett sånt litet vagt för prat.
Som börjar när vi...
Men visst är det lite efter att du glömde trycka på inspelningsknappen? Så nu gör du det liksom...
Typ det första jag gör. Precis, vi hade ett avsnitt när vi spelade med Selma. Och då glömde vi... det var verkligen något jag gjorde. Ja.
Jag hade ju också kunnat titta tidigare.
Men jag glömde trycka på inspelningsknappen. Så vi satt och pratade utan att... Alltså det känns så roligt att tänka på det efterhand. Att vi satt där vid micken och hade ett samtal som inte spelades in.
Där går väl till och med din gräns för dåligt ljudsaga. Att när det inte ens finns, då är det faktiskt inte acceptabelt.
Nej, när det mer bara är någon typ av så eterisk upplevelse. Nej, men verkligen. När inte ens var fjärde ord spelas in, där sätter jag faktiskt också gränsen.
Jag släpper till att acceptera en helt tom ljudfil. Det är bara...
Ja, just det. Som ett här konstverk.
Ett performance.
Såg ni att Ruben Östlund ska göra en film om skärmtid?
Yes. Ja, men det är med det här plan...
Jag har sett det. Jag såg det. Han gick väl ut med det här för typ 2 år sedan, tror jag.
Ja, det kanske han gjorde.
Ja, men han har sagt det väldigt mycket, väldigt många gånger.
Verkligen, han har pratat mycket om det. Men det som fick jag tänka på det var att han ska ha en scen där, berättar han, där det är typ en 10-åring som vill ha sin iPad. Och så säger mamma, när du får de 5 minuter, du har inte skärmtid än. Och så kommer det bara vara en bild på den här liksom pojken. Som sitter och liksom läser lite i en katalog och, så att tittaren då ska få samma upplevelse. Alltså det är lite samma grej. Det är liksom, man utmanar ju tittaren lite.
Ja, just det.
Och om vi ska fortsätta på det ämnet så du suckade när jag sa att filmen skulle handla om skärmtid.
Ja.
Jag tyckte det är så orättvist. Det är väl ett superbra ämne?
Nej, jag tycker inte att det är varken bra eller dåligt. Alltså varken att han går ut och säger det eller ämnet för filmen. Det får man väl se när filmen är klar. Men den där scenen har ju... Jag har sett att den har liksom cirkulerat, att han har berättat om den och att den har blivit utskrattad. Men jag tycker att det låter som en jättebra scen.
Ja, visst är den bra?
Ja, jag tycker det låter... Jag känner att jag kan se det framför mig redan. Ja. Och att det kommer bli säkert så här...
Det känns som att det är han gör väldigt, bäst också. Den typen av scener.
Ja, verkligen.
Som är väldigt övertydliga.
Ja, exakt. Ja. Precis.
Och jag tänker att man kom... Alltså, jag kan redan känna hur frustrerad man själv kommer bli.
Ja, verkligen. Det är som... precis, han kanske lyckas fånga samma som den Uncut Gems. Att man bara lyckas ge liksom, tittaren en sån... Har ni sett den?
Mm. Ja, men vad var det för scen där? Som...
Nej, men ingen scen, men bara hela filmen. Alltså, det är någonting... Det är, jag tycker,
alltså, man är så här, man, det typ kliar.
Ja, för där var det stressigt.
Ja, men alltså, bara den fruktansvärda upplevelsen... Alltså, att det var en bra film av, för att det var en fruktansvärd upplevelse för tittaren. Mm. Också att man verkligen blev så stressad.
Mm.
Och, alltså, jag tänker, jag tycker att det är coolt när en regissör eller en filmskapare lyckas göra det. Mm. Alltså inte bara att man blir så involverad i handlingen eller typ emotionellt investerad i de olika karaktärerna, men också typ att man verkligen känner den känslan som liksom, jag vet inte, huvudpersonen känner.
Ja.
Det är coolt.
Ja, bara man känner någonting så har den ändå lyckats på något sätt. Och det är ju inte så jävla lätt att få en att känna någonting.
Där känner jag att nu jobbar du lite med samma nivå av krav som jag har på ljud när jag går till film.
Bara man känner någonting.
Bara man känner någonting överhuvudtaget. Det kan vara så otroligt tristess.
Men det är ganska ofta man inte känner någonting när man ser en film. Eller alltså så att man bara...
Upplever du det? Att du inte känner någonting så ofta?
Ja. Ja.
Mm-hmm.
Eller jag vet inte ens själv. Fortsätt prata om någonting.
Men förlåt, jag måste fråga. Vad tittar du på? Vad liksom,
ja, just nu är jag helt besatt bara av såna här katastroffilmer. Ganska så här dåliga, alltså med 6,2 på IMDb. Typ 2012, om ni minns det.
Ja.
Alltså, det är så mysigt de där första 30 minuterna när liksom saker inte har gått åt helvete än.
Just det.
Men man känner hur liksom fasaden börjar brista. Det är någon som skakar till på ett konstigt sätt i ett klassrum och man bara, den har fått viruset nu. Mm. Men de har inte förstått det. Alltså, det är någonting mysigt där.
Ah.
Och då känner jag i alla fall mys.
Okay.
Och det är alltid någonting.
Ja, men jag är verkligen, jag kollar bara på dåliga saker. Så.
Vad då för dåliga saker?
Nej, men alltså det, jag gillar, alltså nu känns
det skillnad från 2012.
Nej, men typ 2012 är verkligen en film som jag skulle kunna, den känns nästan lite för bra för min smak.
Men, det,
alltså, men nu känns det som att jag har sagt det så många gånger att det känns också som att jag håller på att göra till någon så konstig pose. Så jag känner lite töntig när jag berättar om det. Men det är bara att jag har så himla... Jag gillar inte att känna för mycket när jag tittar på film eller serier.
Nej.
Jag vill att det ska vara väldigt låg känslo, liksom, reaktion.
Mm.
Oj.
Det är någon i rummet
som blev arg.
Så dålig upplevelse att lyssna. Det var så en plan som bara ramlade ner. Ja.
Bra att vi har ett poddproffs med oss här som gör det behagligt.
Som hörseltolkar.
Exakt.
Vad heter.
Ja. Ja, nej, men så jag tittar mest på filmer som jag redan sett. Så jag vet vad som händer.
Det är det bästa, ja, att se filmer med. Vem orkar se en ny film?
Nej, det gör
när
jag
man bara kan
aldrig
få känna...
En känsla som man vet att man tycker om.
Ja, men jag inser att det är nog att jag inte vill känna något när jag ser film. Ja. Att det kanske är som det. Man, jag vill inte känna, jag vill inte bli överraskad. Jag vill bara ha samma.
Ja.
Vilken liksom 180 på dig själv.
Bara man känner någonting.
Bara känner någonting. Fast jag vill nog egentligen bara vara helt så slät.
Ja. Jag har inte så bra emotionell kontakt med mig själv. Nej. Vilket ni kanske kommer få uppleva här.
Jaså?
Ja. Eller jag vet ju inte själv vad jag tycker. Eller ni märker ju det.
Du menar att du känner dig motsägelsefull?
Jag känner mig lite komplex.
Ja. Man kan känna flera olika saker samtidigt. Och man kan också ändra sig.
Man får det.
Man får det. Man får säga någonting, testa det och sen så bara säga nej, det där var inte sant.
Nej, verkligen. Vad skönt att vi tryckt rum.
Ja.
Ja. Ja. Vi är verkligen högt i tak när det kommer till att omvärdera sådana tidigare ståndpunkter.
Mm. Men också lågt i tak rent fysiskt. Ja. Om för dig framförallt, Saga. Du skulle inte ens kunna stå där du sitter.
Jo, du vet inte hur kort jag är.
Du skulle inte kunna stå.
Där sa jag inte någonstans där. Vadå, hur kort är du?
Men jag skojar bara, jag skulle absolut inte kunna stå här. Jag är inte...
Du är helt normal lång.
Jag har verkligen medellängd för en
hur lång
kvinna.
Är du?
163 centimeter. Är det här verkligen intressant?
Nej, jag är bara...
163 är nog inte medel. Det är faktiskt under medel.
Ja, det är faktiskt under medel. Jag bara försökte alltså, säga det här ganska ofta, att det är medellängd. Så folk ser liksom och säger, ja, okej. Okay. Men det är ju absolut under, det är några centimeter under medel.
Ja.
Så är det.
Och
så
lurade du inte.
Nej, fuck.
Hur lång är du, Mari?
2 meter.
Prick.
Prick 2 meter.
Alltså, grattis. Snyggt jobbat.
Tack. Ja, det känns skönt att jag prickade helt på pricken.
Ja, för jag glömmer alltid bort hur lång jag är också. Alltså jag brukar ofta tro att jag är 168 och sen så...
Du är så besatt av att du är medellängd.
Ja, jag vill verkligen. Jag vill verkligen inte vara under medel, men jag är ju...
Du försöker lura folk att du är medellängd genom att säga att du är 163 cm medellängd. Men det blir bara att du lurar dig själv att du är 168 cm.
Det är exakt så det är.
Ja. Hur lång är du med? Du är lite längre, va?
Jag är 170.
Det är ganska långt.
Så jag är lite över medel.
Ja, det är du verkligen.
Och då skulle lyssnarna veta att Muna ser lite mallig ut. Jag är ganska nöjd med din längd.
Nej, men jag tycker att det är en bra längd. Jag är nöjd med min längd.
Du är nöjd med min längd.
Men jag, alltså det är inte som att... Alltså jag tycker att allt mellan... Jag tycker att alla längder är bra längder. Vi inte trampar dem på tårna med ett väldigt stort spann.
Ja, för du var på väg att säga ett spann. Och jag hade inte varit med i det, Mirna, eller hur?
Jag tänkte faktiskt säga för tjejer. Okay. För killar är det ju, det finns ju en massa fördelar med att vara lång. Mm. Det vet vi ju. Men för tjejer så känns det som att du är inte kort så att man tänker på det, Saga. Alltså det är inte någonting jag någonsin har reagerat på.
Nej, förutom... exakt. Det är därför jag försöker liksom banka in det här med att jag är medellängd.
Förutom när folk tar bilder på oss och vi står bredvid varandra, då känner jag mig som en sån Amazon-kvinna. Typ. Men vad kul att du är här.
Tack för att du fick komma.
Ja. David Borg stack ju precis in huvudet och frågade vad du gör här. Mm. Vad vi ska prata om.
Ja, det, men det undrade jag också för. Jag frågade, kommer jag vara tvungen att läsa en bok när du frågade?
Och då sa jag nej.
Då sa du nej.
Ja.
Och då
det är, vi har bara tvingat en av våra gäster att läsa en bok hittills.
Vem var det?
Elis Monteverde Brå.
Men det känns som att han läser en del böcker också. Så det var väl ingen stor?
Ja, det kändes rimligt att tvinga en författare att läsa en bok.
Ja.
Faktiskt.
Det hade känts liksom lite alltså pinsamt för både honom och oss om man hade kommit hit oläst.
Ja. Men jag, du är här.
Du är här nu i alla fall.
Nej, men du är ändå en, du håller på med kultur får man väl säga. Och vi är väl främst en kulturpodd. Mm. Eller det är väl det vi vill vara.
Just det. Mm.
Men just vi är väl också en podd
med gäster.
Med gäster, ja. Som tänker, hur kan det här bli ett lite roligt samtal?
Ja.
Som kanske tar en oväntad riktning.
Mm. Mm.
Och då kändes det väl väldigt lämpligt att bjuda in en person som inte är profilerad som en läsare.
Nej.
Det får man verkligen, kan man inte säga att jag är.
Nej.
Jag funderade på vägen hit på när jag läste senast.
Mm.
Och alltså jag tror typ jag har alltså läst alltså med ögonen en, alltså istället för ljudböcker. Ja. Titta lite konstigt på mig. Men alltså läst en bok, alltså en bok på typ 7 år.
Ja. Vilken bok var det?
Ja, men det var den här Jag är sjuk, den här KBT-boken mot hypokondri.
Oh,
som
Gud.
Jag rekommenderar dig.
Ja, du bara kommer in på massa saker som jag vill komma in på.
Ja, vad bra.
Men vi kan ta det sen. För det var roligt för att det var en jag gjorde en sån fråga till Carl på Instagram och bad folk ställa frågor till dig. Jag fick typ 5 frågor.
Gud, det känns så deppigt att folk är så jävla ointresserade.
Nej, men det är inte det. Jag tror bara att vi har pratat om det här förut. Men att det handlar jättemycket om hur man framar det. Alltså om jag skriver så här, bara ställ frågor till Mauri. Då ställer ingen några frågor. Eller man skriver, ställ frågor till... Vi har haft Moa Romanova som gäst också. Ingen ställde några frågor.
Det är för generellt liksom.
Det är för generellt. Folk känner sig inte träffade av det. Om man skriver istället så här, är det någonting ni undrar över? Är det någonting ni vill att vi ska prata om? Har ni, alltså typ så. Då är folk mycket mer benägna. I så att folk känner sig mer liksom välkomnade.
Just det.
Att typ skriva någonting. Men jag orkar inte göra det.
Nej, just det. Så jag har fått 5 frågor.
Och en av frågorna var vad du läser. Okay. Och den nu svarar
du. Nu blev den besvarad.
Nu blev den besvarad. Mm.
Men jag rekommenderar verkligen Jag är 7, för det tyckte jag var en toppen. Nu har inte jag så mycket att jämföra med. Men det är verkligen den bästa bok jag läst på 7 år. För den hjälpte verkligen.
Ja, den gjorde det.
Ja.
Men då tycker jag inte att det räknas som att läsa att lyssna på en ljudbok. För det skulle jag säga är ganska kontroversiellt.
Var det sjukt sagt?
In this day and age.
Alltså, många säger att de läser när de lyssnar.
Ja.
Aha. Okej, men då har jag ju läst massa deckare och sånt.
Ja, ah, du lyssnar på deckare?
Ja.
Mm-hmm.
Apropå att man vill känna sig trygg. Och, alltså, man vill inte bli utmanad, utan det ska bara vara...
Blir du trygg av deckare?
Ja.
Varför?
Ja, men man lämnar liksom verkligheten på något sätt och bara är en annan låtsasverklighet som är snäll och inte farlig mot mig.
Men nej, men du blir inte rädd liksom?
Nej, jag läser inte såna deckare. Jag läser väldigt mycket Pascal Engmans deckare. Ah, okay. För de är så jävla lätta att fastna i.
Ja, just det. Alltså typ så här, det handlar om typ en undervärld mer kanske.
Ja, exakt. Eller liksom, de journalister som ska...
Ja, det är inte så här ett hemskt mord.
Nej, inte riktigt så. Och då är man ju trygg.
Ja, men det...
Men vadå, det räknas inte... Alltså folk tycker att det är att läsa, att lyssna på ljudböcker.
Mm. Ja.
Aha.
Alltså, folk och folk, men det är väl liksom...
Ja, men i er värld.
Alltså, jag vet inte, jag har inte riktigt någon åsikt i frågan personligen. Men alltså, det känns ju som att om man inte skulle räkna att lyssna på ljudbok som att läsa, så skulle väldigt många människor som säger att de läser inte göra det.
Nej, och det är också vad jag... Alltså, ja, precis. Men det är något, det blir något konstigt semantiskt ju, för att man tänker ju, om man säger att man läser, alltså det ordet betyder ju någonting, och det betyder att man typ kollar på ord på ett papper.
Ja.
Annars så lyssnar man ju, så det blir... Exakt. Liksom... Men ja, jag skulle kanske mer säga att man lyssnar på en bok än att man läser en
bok.
Ja,
jag tycker också det.
Men man konsumerar ju litteratur oavsett. Liksom.
Men tycker folk inte ner på folk som lyssnar på en bok? Det är lika coolt. Eller alltså... liksom... Bra, eller? För jag är uppväxt med mamma som säger att det är liksom, du blir... Hon tycker inte att lyssna då räknas. För att jag blir liksom inmatad. Det kräver ingen ansträngning. Utan... Nej. Det är bara någonting som underhåller mig.
Mm, just det.
Och att hon tycker att det är inte är samma sak.
Det beror väl lite på vad man...
Alltså man har väl gjort såna här typ... Jag menar, det finns väl en sån åsikt som är att man har gjort såna här typ... Jag vet inte, kognitionsforskning. Alltså de är typ barn och liksom unga framförallt bara lyssnar och inte läser. Så typ missar man någonting i så sin inlärningsprocess. Inre, och typ... Alltså hur man... kan typ fatta läsförståelse och bla bla bla, som har att göra med typ den skillnaden om man lyssnar eller läser. Men å andra sidan så finns det hela den grejen att tidigare i mänsklighetens historia fram till typ man började gå i skolan för så 100 år sedan, så var ju det enda sättet som man tog in
berättelser.
Liksom litteratur, alltså berättelser. Sånt. Att man traderade dem muntligt liksom. Så det är lite så...
Ja.
Men jag tycker det man missar tycker jag med ljudbok, eller det som... Det är ju inte lika så här, dialog. Om jag hör en Pascal Engman-bok och så ska Stefan Sauk spela någon så här ung gangsterkille i Rinkeby i en bok och liksom gör den karaktären.
Mm.
Så jag behöver ju inte fantisera någonting alls. Utan den rösten får jag bara höra.
Ja, det är sant.
Annars hade jag ju på något sätt spelat upp rösten.
Ja, jo, men
så det
absolut.
Försvinner ju.
Mm. Men det blir någon sorts... konstigt mellanting tycker jag. Jag lyssnar liksom inte på böcker själv, för att jag tror att jag är för dålig på att hänga med när någon pratar, så jag skulle bara missa allt. Och jag tycker det känns som att det tar så lång tid, men skit i det. Jag bara tycker att det känns ju mer som att lyssna på en podd typ. Alltså det känns som att det påminner väl kanske mer om den upplevelsen än att man så här sätter sig och tittar på en sida liksom.
Mm. Exakt.
Att det är mer den sortens aktivitet man ägnar sig åt kanske.
Mm.
Och därför så funkar det väl ganska bra typ med såna deckar, liksom dramaturgi liksom, som är att det ska vara spännande och det ska så här, man ska fatta att det ska liksom, komma vara typ kul att lyssna på hela tiden, alltså det kommer liksom inte...
Ja, det finns ju
verkligen ner någonstans.
Tänka sig böcker som inte gör sig så bra som ljudböcker liksom.
Nej, men det har väl också varit en sån diskussion, alltså att när förlag typ satsar mer på ljudböcker så prioriterar man bort manus som har typ mycket dialog och så.
Mm,
för att det typ inte går. Och...
Det blir svårare.
Det går. Ja. Stefan Sauk gör det ändå.
Men gör han det bra? Gör den bra, gör den trovärdig orten svenska.
Den där var vi nästan inne och tassade på något lite småproblematiskt, upplevde jag när han skulle göra det. För det, eller så här, jag kan inte argumentera för att han inte får göra det. Det känns bara inte så bra i magen när han gör det.
Nej, just det, det är bara en intuition. Känns,
ja.
Ja, men man kanske ska lyssna på den intuitionen.
Ja, kanske Stefan Sauk. Det känns dock inte som att Stefan Sauk är så bra på att lyssna på intuition, utan han kör på.
Ja. Okej, men jag kom på att de andra gästerna vi har haft har jag ju skrivit ihop som en liten presentation. Jag kom på att jag inte gjort det med dig, men jag kanske kan winga det lite.
Kul.
Ja.
Jag vill gärna ha en presentation.
Ja, verkligen. Kör.
Mauri Hermundsson.
Hej.
Hej. Mustiga Mauri. Jag läste en intervju med dig i researchen för det här avsnittet.
Oj.
Jag tror det var i café.
Okej.
Och de frågade dig om det här prefixet mustiga.
Mm-hmm. Det är jag också lite nyfiken på.
Du sa att du inte var helt nöjd med det. Vad känner du?
Ja, men det är
idag.
Ju... Det är lite som när Stefan Sauk gör från orten. Jag kan inte argumentera för det fel. Det känns bara inte riktigt bra i magen att kalla sig själv mustig.
Jag vet inte knappt vad mustig betyder. Alltså, nu är det som att mustig betyder det du är.
Man tänker väl på typ en gryta.
Exakt,
som har
en höstsoppa.
Liksom. En dag.
Ja, som man äter i soffan när det är kallt ute. En riktigt mustig, mycket smak.
Ja, men hur är en person mustig? Liksom?
Det vet inte jag. Det vet jag verkligen inte. Och jag är det definitivt inte. Men det var, jag tror att det var, jag bara kom på det när jag startade min första, du vet när man skaffade Instagram, då hette man ju aldrig sitt riktiga namn den tiden. Och då tyckte jag Mustiga Mauri, och då hade jag ju rätt i sak, det ligger bra i munnen.
Mm.
Så då tyckte jag att då får jag heta Mustiga Mauri. Och sen var det bara att jag hette så då började folk börja kalla mig det. Jag har aldrig själv gått runt och sagt att jag är
Mustiga
Mauri.
Alltså det är ju, om man ska vara lite litterär, så är det ju bara både assonans och allitteration.
Och där tappade jag. Vad betyder detta?
Alltså det är M och sen att bokstäverna A, U och I återkommer i båda orden.
Mustiga Mauri. Ja, exakt.
Så det blir som en sorts inrim liksom.
Ja.
Inrim. Ja. Är det inrim när det är inte sista... Alltså
nu kanske jag bara säger helt fel. Men liksom att det är... Alltså att ljuden typ rimmar på varandra i
just
orden.
Det,
det är
ja,
något
precis.
Man använder så mycket av i poesi.
Du ska bli en jättebra poet.
Ja,
du kände det här.
Du bara har den här språkkänslan naturligt.
Ja, Mustiga Mauri. Alltså, testa och säg det. Man blir lite glad.
Mustiga Mauri. Ja, man blir
Mustiga Mauri.
Jag fick ett leende på läpparna.
Men det var så när du startade Instagram. Det har liksom inget att göra med din senare så matidentitet.
Nej, gud. Det har verkligen ingenting med någonting att göra.
Nej.
Och det är verkligen inget jag har valt själv, förutom då som 13-åring. Så vill jag verkligen säga
det. Roligt att du tar avstånd från dig själv. Som det jag inte, det var ja, inte jag.
Jag kan känna det ibland, för det låter ju vidrigt.
Ja, men jag,
och jag vill bara vara tydlig med att jag vet om detta själv.
Men på tal om namn, en annan sak som du tog på den här café texten var ju att du hette Viktor fram till du var 7. Och då bytte du namn. Och jag vet att du skrev att du var såhär, folk är så trötta på att jag pratar om det här. En person sa till mig senast idag att jag måste hålla käften om det här. Men jag har aldrig hört dig prata om det.
Nej, precis. Nej, men det
kanske inte är, du kanske inte tycker att det är så intressant, eller?
Nej, jag förstod inte varför, jag förstod inte förrän jag kom ut i riktiga världen att det var konstigt. Där jag kom från, det var typ 2 i min klass som bytte namn samma sommar. Alltså det var helt normalt.
Ja, det är inte helt normalt skulle jag vilja säga.
Nej, det kan
byta namn när man är, för när man är 7-8, alltså en grej om ens föräldrar, min kille hette till exempel Laban, det första levnadsår.
Laban?
Ja. Gud, det är så gulligt.
Jag vet, jättegulligt.
Varför heter inte han det?
Han heter det i mellannamn.
Gud.
Men sen så bytte hans föräldrar till Paul då.
Ja.
Så
säkert kort.
Jag gissar att de kanske kände såhär.
Hette han det liksom i folkbokföringen?
Det vet jag
var det bara
inte.
Att han hade det som liksom tilltalsnamn och sen när de skulle sätta det på pränt så blev det ett mer
bra fråga.
Normalt
jag vet
namn.
Att i alla så här fotalbum de har så står det Laban ett år.
För att om han bara behöll det och gifte sig med det och hette Laban Lorentzon. Vad fantastiskt
det. Ja, det hade varit otroligt.
Oh,
Laban, det är bara
Laban
gå in direkt på Nöjesguiden och börja köra.
Verkligen. Ett riktigt Nöjesguiden-namn.
Ja.
Alltså det barnet, Laban och Myrnas
Laban och Myrnas barn, oh,
herregud. Kan ju inte heta något annat än Lila.
Nej, precis. Mitt drömnamn är ju Lila.
Till ditt barn?
Ja, exakt. Lila City.
Lila City. Det låter som så här Joakim Lundells nästa barn.
Jag vet, det är så...
Alltså,
The white trash.
Den här, nej, okay, men ja, den här familjen, tycker jag är... Alltså,
Laban, Myrna. Lila City, Myrna.
Ja.
Ja, det är en stjärnfamilj.
Ja.
Det känns som något man... Det känns som något en sjuårig skulle själv byta namn till, för det låter coolt. Men du, för fan, du är 28 år.
Ja, jag vet. Ja, förhoppningsvis så hinner jag mogna lite innan det är dags. Men... Ja. Du bytte namn från Viktor till Mauri.
Exakt.
Och det gjorde du. Och nu heter du Mauri.
Ja.
Heter du Viktor i mellannamn? Eller ja. Försvann det? Du heter Viktor i mellannamn?
Ja, jag tror fan med jag heter det. Liksom, det är mitt namn. Ah. För mina föräldrar misslyckades på något sätt med skatt.
Alltså, så om man swishar dig så står det Viktor Hermansson?
Nej, men där står det Mauri. Men när man går till tandläkaren och ropar dem efter Viktor. Jag fattar inte riktigt hur det funkar.
Intressant. Du känns verkligen inte som en Viktor.
Men är det inte rimligt på något sätt? Alltså så här, att man... Borde inte det vara en ceremoni när man typ är, säg, 13 eller något, 15?
Mm.
Att man då är så här, nu har du haft ditt testnamn, är du nöjd med det? Eller vad vill du heta? För att jag menar, det är ju en jättestor del av vem man är på något sätt.
Ja.
Ens namn.
Det är sant.
Varför får man inte välja det?
Jag tänker väl att de flesta blir sitt namn.
Mm.
Och så de som inte blir det byter.
Mm. Ja, jag håller med. Mm. Det skulle jag också säga.
Men jag menar, jag tror att fler skulle byta om liksom,
ja, om
att alla döptes när de var 15 och då var det, liksom, då var det helt rimligt att byta. Jag tror att fler hade nog
socialt accepterat. Ja, kanske. Ja, det är sant. Okej, men du är YouTuber.
Mm.
Är du journalist?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Har du någon utbildning?
Nej.
Nej. Ingen alls?
Nej, alltså gymnasieutbildning.
Ja.
Men Jack Werner sa till mig att man inte måste ha pluggat till journalist för att vara journalist. För jag tror inte han har gjort det heller. Och han känns verkligen som en journalist.
Det är inte en skyddad titel. Jag har inte heller pluggat.
Nej, men kallar du dig själv journalist?
Ibland. Det beror på sammanhang. Kulturskribent. Journalist. Det beror på hur skrävlig jag vill vara. Ibland säger jag författare, ibland säger jag poddare, men det har hänt så många gånger.
Om du ska gradera det efter...
Jag skulle säga författare är bäst, poddare är näst bäst, kulturskribent tredje bäst.
Men då, hur journalist. Lågt är journalist? Är det efter poddare?
Ja.
Nej, det kan det väl ändå inte vara.
Men vem som helst kan ju vara journalist. Alltså,
vem fan som helst är poddare?
Ja, jo.
I och för sig.
Det är, jag vet
poddar
inte.
Är inte heller riktigt en skyddad titel.
Nej, det är fan sant.
Fast man måste ju ändå...
Det säger någonting om min syn på journalistyrket.
Ja, jag tycker
att det är mindre värt än poddare.
Ja.
Och att jag tycker poddar är mer värt än kulturskribent.
Ja, verkligen.
Men det var bara min liksom, intuitiva gradering.
Ja, till skillnad från Stefan Sauk så kan du följa.
Ja, det var min magkänsla och jag står fast vid den.
Okej, men du är YouTuber. Och nu är du också poddare.
Ja.
Eller?
Ja. Ja, ibland liksom.
Men du har väl en podd eller?
Ja, exakt. Jo, så då är jag väl podd.
Eller det är väl det definitionen är. Ja.
Just det. Ja, precis, det låter rimligt.
Men sen så vet jag kanske inte så mycket mer om dig egentligen. Eller hur?
Så jag undrar, hur känner ni varandra?
Ja, men det är väl vi känner vad vi är gemensamma vänner.
Ja, jag tror det. Men jag minns inte första gången vi träffades.
Skulle eventuellt kunna ha varit på Guldtuben 2018. Oj, det där var inte en skämt. Jag trodde varit på Guldtuben.
Nej, verkligen inte. Det var en jättekul kväll. Och jag är jättestolt över att jag var där.
Mm.
Nej, absolut inte. Det är bara så länge sedan.
Ja.
Så många år sedan. Ja. Känns som ett annat liv. När man gick på Guldtuben och Jack Thomas Oscar var stora.
Mm, just det.
Those were the days.
Ja.
Jag gissar att du har en Wikipedia-sida.
Ja.
Vad står det på den?
Vad står det där? Jag har inte huvudet.
Jag har inte Wikipedia, tror jag ska säga.
Jag har inte.
Hur ofta googlar du själv?
Jag donerade faktiskt pengar till Wikipedia senast i förr.
Jag gör det varje månad.
Gör du det?
Skämtar ni med mig?
Ja, det låter deppigt när man tänker. Varför donerar du varje månad nu?
Jag gör det.
Hur mycket?
Alltså, 50 kronor varje månad på autogiro till Wikipedia.
Okej.
Ja, men jag älskar.
Men det är väl en sorts välgörenhet. Det är väl, jag tycker det är fair.
Ja, alltså varje gång det är också för att jag tyvärr så kan man inte, eller jo, man kan logga in, men det var för att jag var så himla, jag fick så dåligt alltså viss typ av reklam eller liksom copy påverkar mig väldigt, väldigt starkt.
Och de har ju den här väldigt aggressiva bannern som kommer upp.
Som är så här: Wikipedia är inte gratis, vi jobbar så jävla hårt varje månad för att ni ska kunna få den här otroliga tjänsten som ni använder hela tiden. Typ.
Mm.
Och då är jag så här, bara, det är fan sant. Ja. Jag använder Wikipedia så jävla mycket och det känns helt sjukt att det är en gratis tjänst, tycker jag. Så då är jag så här, fan. Men jag ger också pengar till hur mycket grejer som helst. Alltså jag tänkte på det med, alltså jag är så himla nära att bli så här Patreon till någon.
Mm.
Alltså jag kan typ konsumera kanske en eller två saker av någon och sen är jag så här, börjar ge pengar. Typ direkt. Jag vet inte vad det säger om mig.
Ja, vad är det?
Att du är väldigt givmild.
Ja, eller jag vet inte.
Att du är väldigt impulsstyrd.
Ja, ah, skitsamma. På din Wikipedia-sida står det...
Det är otroligt bra content att du nu bara högläser på Wikipedia.
Mauri Victor Leonardo Hermansson.
Mm.
Där ser man. Ursprungligen Victor Leonardo Hermansson. Känns som Mustia Mauri. Född 30 oktober 1995 i Ytterjärna församling i Stockholms län. Är en svensk...
Det är nog inte sant.
Inte?
Att jag är född där, men fortsätt.
Okej, var är du född då?
Södertälje.
Ah, just det.
Men du är gärna born and raised.
Ja.
Ah.
Mm.
Hur känns det?
Nej, men jag tycker verkligen om gärna. Jag tycker om att vara där och åka dit.
Mm.
Det är ju väldigt annorlunda och det förstår man nog inte förrän man helt liksom, när man lämnar, att så här, shit vad det är lite annorlunda där.
Ja,
på många olika sätt.
Det är så jag har förstått också,
ja.
Att det är lite spess.
Mm. Det är lite spess.
Men inte, alltså jag lägger ingen värdering i det. Det är säkert jättemysigt.
Nej, men jag tror det är liksom speciellt precis under den gränsen när det blir ett problem liksom.
Ja.
Folk verkar tro ibland att det är liksom, ah, men du lyckades ändå lämna, typ, som att det var en sekt eller något.
Ja.
Så är det ju verkligen inte.
Nej.
Men det är de är väldigt, alltså gärna är jättetrend, alltså de är trendsättare.
Ja, på ett sätt
som folk inte fattar. Alltså, så här,
verkligen.
Alla sådana grejer som är stora i Stockholm nu, alltså med så här, jag vet inte, syrade morötter och sånt man äter nu. Alltså surdegsbröd, det var ju ett tag sedan. Men sådana här Birkenstockskor och allt det där växte jag upp med.
Innan salt
det
var och kvarn.
Salt och kvarn, ja exakt.
Ja.
Alltså
den typen av grej fanns där innan.
Mm. Bara så hela Waldorf-estetiken är otroligt trendig nu, inredningsvis.
Är den det?
Ja.
Ja, där ser man.
Om man kollar Anna Björklunds hem till exempel. Bara olika växtfärgade...
Ja.
Tyger och sådana amerikansk kristen furu som är obehandlad eller någonting.
Hela borden är ju bara trästolar, precis sådana stolar typ man har på Waldorfskolan.
Ja.
Ja.
Det är väldigt snyggt. Jag skulle gärna inreda lite mer. Mm. Waldorf har den här färgkodningen.
Just det, Waldorf är från Järna.
Mm. Mm. Nej, det är från Tyskland.
Okay.
Men
i Sverige startar det där.
Ja,
men det är som ett litet, det blir som ett centrum där för antroposofer. Som är liksom tror på den livsåskådningen eller vetenskapen eller vad man ska säga.
Okej.
Men vad kände du när du såg den här
De utvalda barnen? Jag tyckte det var jättespännande och roligt. Mina syskon gick ju i den skolan. Jag gick i skolan bredvid en annan Waldorfskola.
Mm.
Så det var ju det var jätte, har ni sett den?
Nej. Inte
de här bilderna på de här antilopspelen. Mm. Alltså, när man tittar på det så ser man det för första gången i sitt liv utifrån.
Mm.
För jag har ju suttit på den där ängen och tittat på de där spelen varje sommar liksom, i 12 år. Och varit så här, det här är fullt liksom, vanligt. Och sen ser man det utifrån med den här lite mystiska musiken. Och man bara, liksom, gud det här är ju Knutby typ. Alltså det är så det känns.
Ja, fast jag tyckte å andra sidan, just den grejen kändes ganska fett. Alltså jag var så här, gud de här barnen måste ju... leva life.
Ja, jo. Men på något sätt i den här kontexten när han åker ut där genom skogen med den här mystiska musiken, den här gungan som alla gungade.
bröt nacken.
Ja. Alltså min brorsa brutit armen där liksom två gånger. Nej, men de har en gunga mina som är liksom alltså den är så ofantligt lång.
Mm.
Man liksom kastar sig ut som för ett litet stup. så ramlar man ner. Alltså fallhöjden är ju liksom 10 meter.
Men gud.
Om man tappar greppet. Eller så har de sådana här när man ska gå balansgång på en liten spänd tråd. Ja. Eller vajer, om säger.
Ja.
De brukar ju vara liksom en halv meter ovanför mark.
Ja.
Ja, inte på Solvik, där är det 3,5 meter ovanför så här berg, alltså så här stenar liksom. Man bara så här, det fyller ingen funktion.
Nej.
Alls.
Men har du koll på den här dokumentären, Mina?
Ja, alltså, jag har hört om den såklart. Ja. Och jag har förstått vad den handlar om. Och jag har själv gått Waldorf.
Va?
Va?
nu kommer det fram. Nej, jag gick på Waldorfförskola. Alltså så kanske typ några år bara.
Ja.
Men det var typ att mina föräldrar var vegetarianer. Och det var som att de bara, var kan vi få vegetarier? Det här var innan folk var vegetarianer. Mm. Brett typ. Just så det var som att så här, det var väldigt svårt att få vegetarisk mat. Typ.
Mm.
Så jag tror att det var typ mest det, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Ja. Men jag minns det som väldigt normalt där jag gick i alla fall. Inga konstigheter som jag minns
det. Nej, det är inte så konstigt.
Nej, det är inte så konstigt.
Nej.
Men det står på Wikipedia att du är en svensk youtubare. Står det här, det är konstigt. Journalist och TV4-profil. Det glömde jag ju.
Ja.
Identifierar du dig som en TV4-profil?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej?
Nej. Kul svar. Bra. Men nej, svaret.
Men vad föranleder att du skulle vara det? Alltså, jag har ingen koll. Vad har du gjort på TV4?
Dels gjorde jag 3 säsonger av ett program som heter Lego Masters.
Just det, det har jag hört.
Tävlar och bygger på Lego. Och nu har jag gjort ett annat program där jag gör mer som jag gör på YouTube då. Där jag vet inte vad hände sen, där jag träffar gamla YouTube-fenomen och Astrid Lindgrens skådisar.
Ja.
Gör det fortfarande? Ja.
Ja, vi ska göra en ny säsong snart. Ja.
Tycker du att det är roligt?
Ja, det programmet tycker jag är kul. Att göra studieprogram är ju väldigt annorlunda. Då är det mycket manus och det liksom väntar på en kamera och det kommer in någon som ska pilla på tröjan för att det sitter.
Du menar Lego Masters nu?
Exakt, Lego Masters. Då det blir lite annorlunda. Men att bara åka ut 3-4 personer till någon random galning ute i Norrland liksom, och bara knacka på och inte riktigt veta vad som ska hända och inte kunna styra det. Då lever man lite mer på något sätt.
Jag tänkte bara fråga, alltså, när du började hålla på med, eller liksom, har du haft ett tydligt mål med din karriär?
Nej.
Det
känns som att, jag vet inte vad ni säger, men det känns som att man tror alltid när man ser saker utifrån att så här, att de har haft en plan eller haft något, alltså oftast blir ju bara saker.
Mm.
Och det tror jag gäller typ allt. Alltså ingen har koll på något, ingen kan ha en långsiktig plan. Jag läste någonstans att typ så här, 70% av alla företag som startas inom något funkar efter 10 år liksom och lever, men på något helt annat än vad de hade tänkt från början.
Mm.
Alltså det är ofta så i livet liksom.
Mm. Hade du någon idé då om vad du ville göra?
Nej,
alltså, även om det inte var den här idén du hade kanske, hade du något som du tänkte att du var på väg mot?
När jag var hur gammal då, tänker du?
Jag vet inte, men när du började hålla på med, för att när du började jobba på, jag vet bara att du har jobbat på Laika till exempel.
Exakt.
Det minns jag för att Django praoade där.
Just det, din bror.
Min bror praoade där med dig, minns jag.
Men får jag fråga, alltså, för att det här kanske jag har fått liksom helt fel, men liksom det uppdrag mat som du har gjort, att det liksom startades av Aftonbladet.
Ja, eller jag jobbade på Aftonbladet när vi startade det. Så vi gör det vid Aftonbladet. Ja, exakt.
Men för det måste ju vara typ en av Aftonbladets mest liksom lyckade nya mediasatsningar som de har gjort. Jag har inte så bra koll på Aftonbladet.
Det är svårt för mig att säga om det själv, men det får man väl inte säga.
Ja, det har ju gått bra, men det är ju inte som en, det är en kassa pengamaskin liksom.
Inte?
Nej, alltså det kostar ju jättemycket.
Vad är det som kostar?
Men det är ju jag och typ 2 till som gör det. Alltså bara löner kostar ju sig, kontorsplatser och kameror och hotell och bilar och skit. Sant. Alltså så tar det en månad typ numera, eller 3 veckor att göra ett avsnitt. Och så kan man ha en sponsor, men det är fortfarande 3 månadslöner och kontorsplatser och sånt som ska täcka. Alltså det är inte...
Jag vet inte, för att min känsla är lite att många som kollar på det kanske inte vet om att det typ är Aftonbladet som gör det. Så på det sättet kanske det inte har varit så lyckat, eller?
Nej, precis. Exakt. Så de har ju förlorat pengar och vunnit brandy branding också.
Ja, för det är fortfarande Aftonbladet som gör det, eller hur? Eller fortfarande?
Ja, alltså vi är ju, det är jag och min lilla redaktion som sitter. Vi har inget med någon annan att göra, förutom att Aftonbladet liksom säljer annonser och sånt.
Ja.
Så det är ju, det känns ju inte så mycket som att det är Aftonbladet.
Nej,
är
men ju, ni sitter i Aftonbladet-huset och jobbar.
Exakt.
Men har du funderat på, eller liksom, äger du det här konceptet eller äger Aftonbladet?
Ja, de äger ju kanalen liksom och ja. Allt. Ja.
Så om du kan inte vara så här, jag vill göra det här utan er. Alltså jag menar inte att du skulle vilja det, men du kan inte det heller om du skulle vilja.
Det hade jag säkert kunnat göra, för att de hade inte kunnat göra så mycket, tror jag, med kanalen sen ändå. men jag tycker, det här låter poserande och som att, nästan som ett skryt, men jag tycker verkligen att det finns ett värde i att vara lite lojal också.
Ja, absolut.
Ja, vadå, det är ju inget skryt. Det är
nej, men det är ändå lite såhär, gud vad, kolla vad snäll jag är som stannar för jag är lojal. Men jag är lite lojal, tror jag. Jag tycker inte om att såhär, jag tror det är så det tror jag är ganska många ändå som i den situationen bara, oh, jag kan tjäna mer pengar här.
Ja, just det.
Och så drar man bara. Ja. Så man säger, fast jag har ju ändå dem att tacka för jättemycket och där är mina kollegor och vänner här.
Verkligen.
Ja.
Sen kan man väl tänka sig att du får in pengar på andra saker också, uppdrag som du fått genom den här. Alltså,
exakt.
Typ Lego Masters gissar att du inte hade fått annars.
Exakt, och, exakt.
Ja, så det är väl kanske inte ditt största problem,
nej,
att du behöver mer pengar.
Nej, det är inte mitt absolut ett första problem, nej.
Vi har ju haft som en återkommande fråga till alla gäster vad de tjänar. Känner du bekväm att svara på den frågan?
Ja, alltså det beror lite på hur man räknar också. Så att det blir för svårt, va?
Okay.
Nej, men man har ju...
Du måste verkligen inte.
Nej.
Nej, nej.
Jag tjänar mycket, mycket mindre än mina kollegor som gör samma saker på YouTube.
Okej. Okay. Snyggt.
Ja. Det gör jag verkligen. Jag har sett vad Therese Lindgren omsätter. Hon är ju, har en stor YouTube-kanal liksom.
Mm.
Och hon omsatte typ så här 20-25 miljoner de senaste åren.
Oj. Ja, wow.
Och där är jag mycket långt ifrån.
Men precis, för du jobbar väl inte heller så mycket med sponsorer? Alltså jag gissar att du måste få hur mycket förfrågningar som helst att göra reklam på dina privata kanaler.
Exakt,
också.
Och det har jag aldrig gjort.
Nej.
För att det känns ju rimligt att göra reklam. Om man gör ett klipp som kostar mycket pengar, då tycker jag ändå att man kan köpa att det är reklam
absolut.
I det.
Ja.
Men typ att om någon följer mig och så skickar jag ut reklam, det känns inte rätt.
Nej.
Nej.
Jag tycker att det låter jätterimligt.
Ja.
Ja. Okej, okay. Men jag vill fråga dig en annan fråga. Och det handlar om... När jag frågade dig om du kunde dela den här frågedekalen.
Ja. Du är lite på det här ämnet också.
Ja, exakt.
Ja.
På Instagram så svarade du ju... Du svarade, jag läser exakt nu vad du svarade. Mm. Du skrev, alltså det är något med att lägga ut saker i sociala medier som ger mig ångest. Alltså riktig ångest. Vet inte riktigt varför, men undviker det nästan helt. Eftersom det känns som att jag tar massa tid från folks liv angående frågor de inte bryr sig om.
Mm.
Och sen så skrev du massa mer. Och var så här, nej, jag är knäpp. Och hur knäppt är det här? Och så. Väldigt sympatiskt. Men kan du inte berätta lite om det? Den känslan?
Ja, men det är också anledningen till att jag inte lägger ut reklam där heller. Att jag tycker att... Folk har så jävla låg ribba för vad som är bra innehåll nog.
Mm.
Och det känns som att man konkurrerar med så himla mycket bra som bara dyker upp på alla. Alltså så här, om man går in på TikTok, det är så mycket bra content, får man ändå säga. Och att så här, jag bara ska tro att någon bryr sig om att jag ska vara med i en podd eller att jag, vad jag åt till middag eller vad som helst. Det är... Jag får liksom panik. Av tanken på... Det finns någon sorts självupptagenhet också i det som jag tycker är läskig.
Mm.
Att de skulle bli... Jag tycker inte att andra är det.
Nej.
Men för mig själv känner jag så. Och, ja.
Men hur hänger det ihop med typ kändisskap?
Jag vet inte om det hänger ihop med kändisskap egentligen. Utan det är ju att jag... Alltså YouTube-klippen jag lägger ut och så. Där tycker jag att då lägger vi så mycket tid och kärlek på det. Att liksom, här är något jag kan stå för att jag... Att någon skulle kunna titta på det här i 30 minuter ändå.
Du menar för att det läggs ner så mycket tid och energi på det?
Liksom? Exakt, jag tycker det är tillräckligt bra för att tittas på. Liksom.
Mm.
Men jag har väldigt svårt att... Alltså, mina kollegor tycker jag är jättejobbig när jag sitter typ sista lördagen liksom, i 15 timmar och bara vi måste ändra... Låten måste pausas 200 delar innan.
Mm.
För det blir mycket bättre timing. Eller man hör inte riktigt det ordet. Vi får sänka det ljudet så att det hörs mycket tydligt. Alltså, jag är helt besatt av att det ska bli jättebra. Så jag tror jag är väldigt noggrann. Liksom.
Mm. Men jag tänker mer på... För att om du upplever att folk liksom inte är så intresserade av dig. Eller för det var det du skrev ju. Att du, såhär, det känns sjukt att jag ska liksom ta någons tid med något ointressant. Men tror du inte att folk är intresserade av det då? Eller tror du genuint att de inte är det liksom? Eller fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar. Jag tänker att om jag gör något som är intressant nog, då kan de ju vara intresserade av i alla fall det jag gör.
Mm.
Men alltså, och det här säger jag inte för att jag vill att ni ska opponera er, men jag är inte så intressant. Däremot är jag ganska bra på att göra typ kanske andra intressanta, eller göra ett klipp som är intressant. Det handlar ju egentligen inte så mycket om mig, utan om att jag träffar någon. Jag är nästan aldrig själv i bild, för jag kan inte underhålla någon genom att prata in i en kamera. Det blir inte kul. Det klipps bort.
Det klipps bort.
Ja, det ryker ju liksom.
Det här poddavsnittet kommer bara vara jag och Saga.
Ja, det kommer du märka när du klipper det. Alltså, fan vad tråkiga de här delarna när han öppnar sig efter det.
Alltså, nu sa du att man inte skulle opponera sig, men jag håller verkligen inte med, måste jag säga. Men det spelar ingen roll, för jag förstår att det är en känsla du har ändå, ja. Och att det är det som gör att det känns så.
Ja, och det känns också som det är väldigt, det är lite för många som tror att de själva är tillräckligt intressanta. Alltså när man ser liksom folk som gör en vlogg om sitt liv eller något. Alltså uppenbarligen är ju folk intresserade, de tittar på det. Men jag stör mig lite på att de själva tycker att det är bra innehåll nog. Mm. På något sätt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså jag tror att det där är också en väldigt vanlig känsla. Alltså det som du beskriver. Att man tänker sig att det skulle typ så här, kanske vara bra, alltså för mitt varumärke eller vad det nu kan vara, om jag typ postar mer innehåll om mig själv. Men jag vill verkligen inte, alltså, för det är någonting som tar emot liksom.
Mm.
Och jag tror att det är en ganska sund reaktion. Mm. Alltså om man också typ att om det är så att man kan typ identifiera vad det är man är bra på.
Mm.
På något sätt. Alltså att det är så här, jag menar att vara bra på att göra med den typen av saker som du gör liksom i ditt jobb och att vara bra på att typ posta på sociala medier, det är ju två helt olika saker. Liksom.
Verkligen.
Att vara bra på att posta på sociala medier är ju liksom ett yrke i sig typ.
Ja, det är det ju typ, ja. Uppenbarligen.
Ja. Och jag tänker också att det blir ju någonting som är. Det har vi pratat om innan apropå liksom andra, helt andra saker. Men den här grejen att man liksom, när man tänker att man själv är typ intressant som person. När det egentligen är typ det man gör som är intressant liksom.
Mm.
För vissa har ju verkligen den förmågan att framställa sig själva på ett intressant sätt på sociala medier.
Mm.
Men sen finns det ju också personer som man är intresserad av helt andra skäl. Som, där deras så här personliga innehåll är liksom
skittråkigt.
Ja.
Jag tror det är väldigt lätt att hamna i ett läge där när man får mycket bekräftelse och sånt för det man gör. Och så börjar man plötsligt få för sig att fan, det är jag som är bra. Eller jag är intressant.
Mm.
Och så går man bort sig helt i att det är ju inte det.
Ja, och jag tror också att det är så här, om man vill typ, om man är intresserad av det man håller på med, alltså vad det nu kan vara för någonting, så är man väl också intresserad av, då är man inte intresserad liksom av sig själv. Eller det är klart att det finns någon aspekt av det, men man är väl liksom intresserad av att hela tiden, man måste typ hela tiden vara lite självkritisk, tror jag.
Verkligen.
För att hålla sig liksom skarp, typ. Mm.
Verkligen, och den där självkritiken tror jag är, den kan verkligen lätt suddas ut av lite för mycket bekräftelse.
Ja.
Och då är man ju förlorad.
Precis. Vi har pratat om hållbart kändisskap väldigt mycket också.
Hållbart kändisskap?
Alltså långsiktigt, alltså, hållbart kändisskap. Inte miljömässigt, men bara alltså, för kändisar själva. Alltså hur kändisar bygger upp sitt kändisskap på olika sätt. Och jag upplever att det är ett mycket mer hållbart kändisskap. Att så här, rikta in sig på det man har blivit känd för. Och det man upplever att man är bra på och det som folk uppskattar.
Mm.
Än att, som du säger, börja få så här, idéer om att man kan göra vad som helst. Eller typ att det är så här, att det bara liksom, att det är kvantiteten som spelar roll snarare än kvaliteten. Alltså så. Men det känns ju också som att det finns en, ja, men framförallt i förhållande till liksom pengatjänande hos kändisar. Som, alltså typ att det, du skulle kunna posta jättemycket mer och typ, alltså typ göra, betala samarbeten och så.
Mm.
Och tjäna mycket mer pengar. Men att jag tycker att det känns mycket mer hållbart i längden att liksom.
Ja, samtidigt för mig, alltså kändisskapet är liksom det har nog aldrig ens varit utgångspunkten för något.
Den känslan får man ju verkligen inte heller. Och jag tänkte fråga dig om det också, för vi har ju pratat väldigt mycket om det, om kändisskap på en massa olika sätt, och nu senast i förhållande till typ vilka nackdelar som finns, verkar finnas med kändisskap och så. Jag tycker det är rimligt att du påpekar det, att det inte har varit liksom kanske din drivkraft.
Nej.
Men hur påverkar det dig?
Alltså kändisskapet?
Mm.
Alltså det tydligaste är väl att det påverkar en på det sättet att man får, alltså man får mycket mer bekräftelse plötsligt.
Mm.
Och det är slående hur fort man liksom vänjer sig vid bekräftelsen och känner att man inte skulle kunna vara utan den.
Mm.
Man blir liksom, det är ju ett beroende i sig såklart, bekräftelse liksom. Och det kan ju vara allt från liksom att folk säger snälla saker eller att det är, folk kommer fram till en på stan eller liksom sånt. Man behöver inte ens gilla det i gillare. Alltså det är inte som att jag njuter när någon vill ta en bild, men jag tror att hjärnan blir beroende av den bekräftelsen. Mm. Och jag vet också att den dagen folk slutar komma fram liksom för att man gör något annat eller folk har tröttnat, då kommer jag också känna mig otroligt ensam när jag går runt.
Mm.
Man är ju liksom på ett sätt är man ju inte vinnare hur den blir. För att det kan vara jobbigt ibland när folk kommer fram och man inte orkar och folk kräver saker av en som man tycker är orimligt sånt där. Men man inser också att den dagen det slutar så kommer jag inte gå runt och känna gud vad skönt, utan jag kommer känna hallå, finns jag ens? Är jag värd någonting?
Ja, längre? Just det. Ja, men vi pratade precis om det, alltså så här, kändiskap som en drog. Och att man, som vi gjorde jämförelse med typ heroin, att det är så här, man ska inte testa det ens för att då vet man hur bra det kan vara eller hur, liksom, hur skönt det kan kännas. Och sen när det försvinner så är såklart en stor tomhet. Det låter ju helt rimligt.
Det är väldigt rimlig jämförelse att jämföra med en drog, tror jag.
Ja. Upplever att dina relationer har förändrats av det? Alltså dina vanliga privata relationer?
Inte så mycket, tror jag. Alltså det är, framförallt så jag umgås ju med samma personer som det är inte som att jag umgås med andra kändisar eller något sånt där.
Nej.
Sen kan det vara lite läskigt ibland för att folk kanske är mer intresserade av en eller att umgås med en eller att skriva med en eller vad som helst. Och att man ibland inte liksom längre vet vad intentionen är liksom. Man blir förvirrad. Bara att man själv ställer sig frågan ibland att så här, gud vad snäll den här personen är. Och så kanske någon annan säger, nej, jag upplever den som ganska otrevlig mot mig. Och så blir man så här, den kanske bara var snäll mot mig för att jag har en YouTube-kanal liksom. Så på det sättet kan det ju förvirra en lite, tror jag. Kan ni känna att ni hade velat ha, nu har ni det liksom på en kanske lite mindre skap, men hade ni velat ha ett kändisskap? Kan ni känna det?
Absolut inte. Eller jag kan typ verkligen säga det helt ärligt att jag tycker att det verkar jättejobbigt.
På vilket sätt? Eller vilka?
Jag känner mig liksom väldigt tillfreds med den extremt marginella nivån av kändisskap som jag har nu. Som verkligen jag inte ens kanske skulle kalla för kändisskap, men där det är så här, jag känner mig liksom erkänd av en typ av ganska begränsad grupp personer som jag tycker att det typ känns relevant att vara erkänd av liksom. Men jag menar, bara nu så känner ju jag att typ när det försvinner så kommer ju jag tycka det är helt fruktansvärt. Och att det kanske inte då riktigt var värt det till att börja med. Och jag tänker att om jag skulle liksom skala upp det så skulle det bli sådana jävla toppar och dalar liksom. Det känns så psykiskt påfrestande att typ utsätta sig själv för det.
Mm.
Och jag vet inte, bara med alla de liksom vittnesmålen som typ börjar komma nu när såna jättekända personer liksom har mycket mer plattform att så här, tala ut om den typen av erfarenheter. Alltså man bara öppnar någon sorts så här, Pandoras ask av ångest typ.
Mm.
Och då pratar alltså då är det kanske personer som är kända på liksom en väldigt hög nivå liksom, men att det bara är som en sorts så här, ångestskrik typ. Jag tycker bara det känns som att det är så konstigt och tycker att det verkar vara otrovärt. Alltså så här, verkligen så här, de grejerna som man får tillgång till om man vill typ jobba med någonting som medför ett kändisskap, det kan jag fatta, men liksom den grejen att bara vilja bli känd som, alltså bara ha det som en sorts egenskap tycker jag känns, ja jag vet inte, för mig är inte det någonting som jag liksom aktivt.
Men om du om du skriver en bok som blir så fruktansvärt älskad, alltså att du blir, alltså att du gör någonting som är så jävla bra.
Ja, att det skulle kännas läskigt tror jag.
Mm.
Ja.
Så det spelar liksom ingen roll varför, utan det är.
Nej, men jag tror inte att jag skulle kunna lita på den framgången typ. Alltså och även om framgången skulle komma av att jag typ gjorde en prestation som andra liksom värderade, så skulle jag verkligen ställa mig frågande till varför de värderade den så högt. Alltså det skulle kännas.
Det skulle göra första gången och sen skulle du skriva en till bok som funkar och till slut så skulle du börja du tro på det.
Ja, exakt. Det är det som skulle hända liksom.
Och det är ju också läskigt.
Ja, precis. Men det här är ju verkligen bara fri spekulation. Alltså jag är ju inte Camilla Läckberg.
Nej, precis. Men om du hade blivit, tänker jag.
Ja,
men
kan bara drömma.
Men du då, Myrna?
Jag tycker att det är, eller jag tror för mig är det en mer komplicerad fråga.
Ja.
För jag tror att jag är mycket mer dragen till status än vad du är, Saga.
Jag tycker kanske att jag bara är mer i förnekelse.
Kanske. Ja. Eller, jag menar, människor är ju olika. Och jag tror att, alltså, framförallt den senaste tiden så är det någonting som jag verkligen har börjat tänka på mig själv. Och,
var det för att du läste den där boken?
Ja, kanske lite.
Mm.
Eller jag tror det sammanföll med massa olika grejer. Och det har sammanfallit med typ så här, ett ifrågasättande av mitt användande av sociala medier. Och kanske att jag börjat på psykologprogrammet. Och en massa saker som bara gjort att jag börjat ifrågasätta mig själv mycket mer. Och typ vad mina motivationer i livet är och så. Och sen menar jag verkligen inte att jag har haft så här, ja, status är det som har varit viktigt för mig. Men jag känner också ganska mycket, jag sa ju det i förra avsnittet också, men sen jag var liten så har jag varit intresserad av status. Eller liksom ja, dragits till status.
Mm.
Väldigt naturligt. Typ. Och väl bara ganska mycket, alltså inte frågasatt det så himla mycket. Det, och det har typ inte varit ett så stort problem. Det här låter också konstigt att säga, för att det har gått liksom ganska bra. Och det har varit olika nivåer, men det kan vara så här, när jag i gymnasiet, att jag ville vara populär, säger vi. Mm. Eller att jag var intresserad av, eller att jag drogs till sammanhang där det var populära människor, typ, eller så. Och sen så har det liksom blivit mer och mer. Och det känner jag inte har varit ett så stort problem. Utan jag känner mer att det har blivit ett problem på senare dagar när jag börjat hamna i kretsar där status blir mer någonting riktigt. Och någonting som påverkar andra människor, eller om man ska säga.
Hur är det, på vilket sätt?
Ja, men säg då i de kretsarna som vi rör oss i. Att det är så här kulturkretsar där det finns såklart jättemycket status. Och att folk förhåller sig till det på jättemånga olika sätt. Och att det också påverkar att de människorna som har status där har påverkan på en riktig värld. Alltså på alla, den stora samhället. Typ.
Mm. Det är mer som en valuta.
Precis.
På ett mer konkret sätt.
Exakt. Och det tror jag, då blir också insatserna blir mycket högre och fallhöjden blir mycket högre. Och jag känner att det påverkar mig mycket mer. Och jag känner också att jag så här, ja, men ifrågasätter mig själv mycket mer och vad mina motivationer är. Och, men också typ att jag bara så här känner att jag vill inte, alltså jag mår för dåligt av att söka mig till de sakerna. Typ, om man ska säga. Alltså jag vill verkligen inte vara en sån person. Och då är det som att så här, men jag känner att ändå på, att jag känner att jag fortfarande är väldigt intresserad, eller liksom att, det, att jag dras i status, men jag vill inte göra det. Och det blir liksom, det blir en konstig ångest i mig som är att jag hela tiden känner att jag är någon som jag inte vill vara.
Mm.
Och då är det som att jag har känt mer och mer den senaste tiden att jag vill liksom försöka verkligen anstränga mig för att inte låta det påverka mig. Sen är det väldigt svårt att påverka hur man känner, men jag kan i alla fall påverka mina beteenden, tänker jag. Och på det sättet känner jag väl att så här, nej, jag vill inte vara känd.
Mm.
Alltså dels av alla de här anledningarna som vi pratat om, att det verkar väldigt jobbigt och svårt och på massa sätt. Och att det blir beroende som blir svårt att vara utan sen och så. Men också för att jag vill röra mig bort från den världen kanske lite överhuvudtaget. Typ, eller den typen av beteenden. Och mer försöka så här, vad tycker jag om att göra på riktigt? Och vilka människor tycker jag om att vara med? Och vilka människor får mig att må bra? Typ och så. För det är det som också är sån ångest att så här, umgås man mycket i kretsar där folk bryr sig om status så mår man ju väldigt dåligt, eller jag gör det i alla fall.
Mm. Jag tänker att det är ju som, alltså det är ju som det där kändes, alltså det är ju som små kickar då, det, tänker jag, alltså som på samma sätt som att man liksom är känd inom citationstecken, att man är så här, wow, nu umgås jag med den här personen.
Ja, exakt.
Det är väl ett beroende på ett annat sätt.
Ja, exakt. Och så blir det liksom en, och så blir det som en drog, så blir det som en avtändning efteråt. Alltså det är väl också det att det går så väldigt mycket upp och ner och att jag känner mig mycket mer känslig nu.
Mm.
Typ, och jag känner liksom ju mer indragen jag blir i den här världen, desto sämre mår jag på ett också motsägelsefullt sätt. Och jag kan gissa också att om jag skulle bli mer framgångsrik så skulle jag också må sämre. Eller fattar ni vad jag menar? För då skulle det också bli som att jag hade större förväntningar på status som jag känner att jag borde ha eller har rätt till. Eller, alltså jag känner liksom, jag vet inte, jag blir liksom lite snurrig av allt det där typ. Och vill verkligen, ja men jag vet inte, vill verkligen inte vara sån bara.
Mm.
Och jag tror det har väl bara kommit mycket den insikten av typ så här, bara introspektion typ.
Jag tror att det är väldigt vanligt så här, den känslan av att man på något sätt, som jag verkligen känner igen mig också, alltså att man känner sig typ, jag tänker att status har väldigt mycket att göra med att man känner sig just liksom berättigad till någonting. Mm. Och sen känner man sig typ kränkt när man inte får det.
Verkligen.
Och det spelar liksom inte riktigt någon roll hur mycket man får, för då känner man sig bara så berättigad till mer.
Mm.
För att man ställer i relation till hur mycket andra får. Liksom.
Exakt.
Och då kan ju det leda till att man känner sig väldigt dålig.
Ja, exakt.
Om man är typ en person som har så här lite mer självinsikt.
Mm.
Alltså att man är så...
Ja.
Varför känner jag mig berättigad till det här? Vad fan är det för fel på mig? Typ. Och då blir det som en sorts... Fast sen så gör man ändå det, så blir det som en sorts ond cirkel av bara självhat.
Ja, verkligen.
Det känns som kulturvärlden är liksom nästan... På något, utifrån känns som den världen där det är mest...
Ja.
Liksom status och jag vet inte, eller?
Jag tror att det är för att det är så jävla hög konkurrens och så lite pengar. Men samtidigt finns det någon sorts så här, gamla anor att det är väldigt liksom, alltså så en typ av yrkesvärld som befolkas av väldigt så här, högpresterande personer med väldigt mycket liksom kulturellt kapital som har väldigt mycket liksom, jag vet inte, alltså att man känner att det är så här fyllt med väldigt mycket prestige typ.
Mm.
Jag tror att det har varit väldigt sjuk statusstämning i så här, Stockholms kultur- och mediekretsar liksom, i 100 år. Typ. Alltså, det har ju verkligen varit... Det finns ju mycket sådana typ, skrönor om folk som stormar ut från olika ställen och sådär. Mm. Men jag tror att det blir liksom bara värre och värre när det också kombineras med någon sorts så här, medieprekariat där man hela tiden måste vara så här, on top of things och typ, konkurrera om olika frilans kontrakt typ. Alltså, det blir någon väldigt liksom toxisk blandning av
men det känns också som en ganska konservativ värld liksom, där man det känns som en så här, musikbranschen, det är så här, ja men man testar ett nytt sound och så gör man en låt som inte så många lyssnar på, men det spelar ju ingen roll. Men liksom att om man gör någonting som folk tycker är dåligt, då är man så här, då, det är inte okej okay, liksom.
Det var ju kul, vi var ju på typ en sorts, du och jag var ju på en sorts middag med lite olika författare och personer.
Namn i alla, vi vill ha lite snask. Ja men det behöver vi lyssna nu.
Det är för många
att räkna upp. Ge mig ett litet
axplock. Vilken middag syftar du på?
På bokmässan.
Aha, ja.
Och då var det typ att det var...
Hallå, namn?
Nej, men...
Något litet namn.
Men det var inte så spännande namn.
Lyssnarna vill ha namn just nu.
Okay, Romina Pourmokhtari var där.
Ja, just det, hon har skrivit bok, ja.
Ja, exakt.
Det har hon.
Hon... Det har, ja, just det, det har hon fan.
Det har hon.
Mm. Ja. Chicken nuggets på krita.
Ja.
Mm, men jag tror inte det var framför allt därför hon var där.
Nej.
Jag skulle tro att det var för att hon är...
Makthavare.
Mm. Men i alla fall, då alla som liksom hade gett ut någonting som var på den här middagen fick liksom ett mejl, inklusive jag själv, som var så här, vill du läsa någonting? Det skulle vara kul, typ. Och när man typ snackade lite med folk som var där, när man såg och drökt och så, var alla så här, alltså, jag skulle... aldrig göra det i det här rummet.
Mm.
För det finns liksom ingen mer dömande samling människor i hela Sverige. Typ. Mm.
Men varför är kulturmänniskor, om vi får generalisera lite mer, liksom dömande?
Jag tänker att det beror mycket på det som du sa först. Alltså det är väldigt begränsade. Alltså det är också som att så här, alla som blir ens kompisar blir också människor man konkurrerar med.
Ja.
Mm. Alltså det blir konstigt alltså på det och typ så här avundas. Eller liksom att så, här, så fort det går bra för någon, det är svårt att bara vara som vän, så här genuint glad. För att det kanske betyder att jag inte får göra den här grejen. Liksom.
Mm, fast så tänker jag faktiskt att det är ganska många branscher och världar.
Mm. Men det är väl en kombination av allt då, men det är väl också det då liksom tillsammans med att man så här, att det också är som att det är så här, vem är smartast typ, eller vem är mest kunnig eller påläst eller vem kan mest om det här.
Ja, det är väldigt mycket upp till bevis hela tiden liksom.
Får jag lansera en teori som är superplatt och super liksom generaliserande.
Ja.
Ni får bara säga att jag är fel sen. Men alltså, jag tänker att folk, kulturmänniskor i Stockholm, kanske, det känns som många kanske kommer från liksom andra delar av Sverige. De var liksom inte coolast i klassen, men de hade sin grej.
Mm.
Som var så här, jag kan skriva eller jag kan någonting sånt.
Mm.
Och har liksom hela tiden burit på det. Det är min status. Och de här fattar inte det. Och så kommer man till Stockholm och får liksom, och att det blir ännu mer fokus på det då. Det man liksom aldrig fick i skolan.
Mm. Så tror jag verkligen att det kan vara. Alltså det är ju absolut inte liksom ovidkommande.
Nej.
Det är ju verkligen någon sorts nördarnas revanschstämning. Jag vet att alltså, typ Liv Strömqvist gjorde en har gjort en serie om det här för jättemånga år sedan. Mm. Så det är verkligen...
Okej, så jag hade kanske så det, en poäng.
Du har
om
verkligen
hon har
en poäng.
Serie om
ja,
det.
Ja, verkligen. Nej, men så tror jag absolut att det är. Och där tror jag också att det är så här... Man har typ ett försprång om man är... Alltså bara att man är typ uppvuxen i Stockholm mm. och bara har gått på typ ett visst gymnasium. Mm. Så har man också ett sånt jättekonstigt försprång och en sorts så här självklarhet som gör att man typ alltså, har mycket lättare förspänt. Liksom.
Mm. Mm. Ja men gud, jag tror den här känslan av revansch, den ska man inte underskatta. Alltså jag tror att det är en väldigt stark känsla för många.
Mm. Det är typ min viktigaste drivkraft ja. I mitt
revansch.
Jobb. Ja.
Revansch mot vad?
Nej, jag vet inte. Alla som har någonsin har tvivlat. Alla haters.
Det där, det där har jag aldrig förstått. Det är nästan
alltså jag
har
ingen
så
drivkraft mot typ kändiskap. Men jag har en drivkraft att bara bevisa mig.
Mot alla som aldrig... Men, för det, jag har liksom...
Vilket verkligen är ingen. Alltså, jag är typ den mest uppmuntrade människan i hela Sverige. Alltså, jag har liksom aldrig inte blivit typ sedd av en svensklärare. Alltså, jag vet inte.
Men det är
verkligen bara någon sorts påhitt.
Ja, är det att folk bygger upp det som, för att få liksom, bränsle? Att man bygger liksom, halmgubbar av ingenting och bara, nu jävla ska jag visa...
Eller att man är lättkränkt tycker jag. För det, är, ja, det känner jag ju. Men, alltså jag bli, men det känns också att man blir mer och mer lättkränkt. Typ.
Men det känns som att om man lyssnar på en cool YouTuber som, eller TikTok eller någonting. Och bara så här, det är så många som liksom fått stoppa mig, som har tvivlat, som inte ville att jag skulle hit. Man bara, men vilka vem? Då? Ja. Vem?
Det där tycker jag det känns så obehagligt när de säger det. Alltså, jag förstår att man kan känna sig själv. Men så här, vem syftar du på specifikt nu? Ja. Alltså,
precis, man får ju erkänna att det är bara en känsla i en och att det inte finns någon som försöker stoppa
alltså,
en.
Alltså om det är så att du får 100 sådana hjärtkommentarer och sen en kommentar som är så, du suger, då är inte det en...
Det är ingen som liksom aktivt
som
försöker,
aktivt
stoppa,
försöker
dig.
Stoppa dig. Nej.
Men jag kan känna att jag blir så här paranoid med det ibland. Typ så fort det är så här, när någonting inte går bra, att jag blir så här, vänta, det måste finnas en person som inte tycker om mig som så här, är ute och sprider rykten om mig. Alltså, jag vet ju att det inte är sant, men att jag kan bli, alltså det är som att jag skapar, det är som att man har så himla, eller jag ska inte säga man, jag kan ha så himla svårt att acceptera att när det går dåligt, när någonting inte går som jag vill, att jag börjar liksom, vill liksom lägga skulden på någon annan. Att det är någon just annans det. Fel.
Jag har liksom taktiken då att bara lägga skulden på mig, och det, för det är ju ett bränsle i sig, alltså, jävlar vad usel jag är.
Mm.
Nu får jag faktiskt jobba lite hårdare och lite bättre.
Ja, men det är
bättre.
Jättemycket mer sympatiskt. Alltså det är fruktansvärt.
Jag tror det är lika. Det är väl bara olika sätt att hantera en känsla.
Ja, och grejen är, jag vill verkligen vara tydlig med att det är inte som att jag tror att det är någon
som är ute efter
dig. Som är ute efter mig.
Men, stoppa dig från att podda i forum.
Det finns en otrolig roman som heter Myggor och tigrar som kom ut 2007 som handlar om det här. Alltså det är en autofiktiv roman och det handlar liksom om att hon författaren är helt övertygad om att typ led, vad heter det, kulturchefen på Aftonbladet är liksom out to get her.
Mm.
Och håller på att kommunicera till henne via olika liksom små, alltså så här pusslar ihop olika ord på deras liksom omslag och är så här, det här betyder att han tycker att jag gjorde fel på den här festen typ eller någonting.
Det låter schizofrent.
Ja, men den är väldigt bra.
Den är fiktiv då?
Eller nej, alltså det är liksom baserat på hennes egen erfarenhet. Men det är väl lite så här, hon, det handlar väl liksom, det är väl en sorts, alltså hon försöker ju vara väldigt transparent med den här typen av liksom galenskap som man kan gå in i när man är i den här världen liksom.
Mm.
Som jag verkligen inte tror att hon är ensam om. Nej. Hon har bara varit ensam om att liksom skriva om det på det sättet.
Verkligen.
Gud, det känns som kulturmänniskor. Det är liksom värre ställt än vad jag,
ja, det är,
vad jag har anat.
Det är ju faktiskt...
Vi mår ju skit ju.
Det är inte ja, men jag menar, det är också det alla sådana här böcker handlar om. Alltså, det är ju bara så.
Hur dåligt det
mår. Nu går jag till Rich och får ett sammanbrott för att den här personen tittade på mig på ett konstigt sätt. Och nu känner jag att jag är värdelös. Jag kan bara gå hem och hänga mig, typ.
Det får man också säga att, om jag får fortsätta kritisera kulturvärlden, så är det ju en... extremt självupptagen bransch.
Ja, men skojar.
Ja, det, kanske, alltså, ja, det har sagt säkert innan. Men
det
är ju verkligen ett problem.
Sägas. Ja, verkligen.
Och det är ju störigt. Alltså det är på samma sätt som jag vet inte, om man lyssnar på två komiker som har en podd,
mm,
så landar du väldigt ofta i, ni har säkert, om ni har någon gång lyssnat på en komikers podd, så har ni hört dem berätta om hur det är och alltså de börjar prata om stand-up hela tiden,
mm,
hur det funkar, hur, mm, det känns, eller så här, när Aftonbladet flashar på att de har vunnit ett pris på en, mm, bildtävling i München,
mm,
liksom, att man stör sig ju på det utifrån, mm, och det kan jag säga att kulturmänniskor, när de liksom tror att folk bryr sig om någon kulturdebatt,
ja,
så blir man ju lite provocerad.
Ja.
Men det finns ju å andra sidan ingenting kulturskribenter gillar att skriva om så mycket som hur självupptagna kulturskribenter är.
Ja, jag vet, det, okay, går en sån loop, så det är som att det,
ja, det blir...
Alltså först är det så här, en kulturdebatt börjar för att man måste fakturera.
Mm.
Och det är så här, ja, det här är ju bara för att fylla ut en sida som ska fyllas.
Mm.
Sen är någon så här, varför är kulturskribenter så självupptagna?
Ah.
Vem, mm, tror ni bryr, okay, er om det här? Bara, ja, det är ingen som gör det, men, nej, du måste inte heller säga det, alltså, för det är underförstått.
Ja.
Just det, okej. Okay. Ja, förlåt. Det,
men, som har varit, det är ju man, det är något man reagerar på dagligdags.
Verkligen. Man skulle kunna säga att det är det vi gör nu också.
Mm, ja.
Pratar om kultur.
Ja, det fanns sant. Ja.
Men jag tycker liksom att den självupptagenheten är... Alltså för det tycker jag är en sån konstig grej när man pratar om kulturdebatter och hur självupptagna de är. Att så här, det är ju också underhållande.
Mm.
Alltså, mm, det är ju kul med människor som är väldigt självupptagna, som skriver om hur självupptagna de är. Alltså,
ja. Eller bara folk som bråkar. Man tycker att det,
ja,
känns,
exakt,
att det är höga,
alltså,
insatser.
Man bara, okej, nu bara kastar jag in... någonting här, en fackla här, så får ni bara slåss om den liksom.
Mm.
Alltså det är lite Pascal Engman. Det finns ju en dramaturgi, det finns en spänning, mm, som man vill liksom följa.
Mm.
Men ska vi ta en sista fråga?
Ja.
Ja.
Vi har ju pratat om det här förut. Jag känner mig liksom, jag vet inte om det här är så intressant för andra.
Mm.
Men jag är väldigt intresserad av det här.
Mm.
Så jag tänkte att jag kommer ställa den här frågan.
Mm.
Och det är ju, vi har bonat över hypokondri och ångest.
Mm.
Hur mår du idag med det?
Hypokondri?
Ja. Hur mycket hjälpte den där KBT-boken?
Ja, men alltså den hjälpte mig. Jag tror att så här, sen jag läste den för ett år sedan,
mm,
så har jag liksom haft ganska mycket mindre av den varan, mm, i mitt liv.
Men vad är du rädd för?
Alltså sjukdomar.
Mm.
C-ordet.
Ja.
Det är jättekul, alltså jag är inte rädd för en hjärtattack.
Nej.
Om jag får lite tryck över bröstet eller hjärtat,
mm,
så är jag såhär, vad jobbigt. Trots att det är liksom ett superakut problem om det är på riktigt. Men det skrämmer inte.
Nej.
Men C-ordet, det är så fruktansvärt läskigt.
Ja, men jag har hört att det är ganska vanligt att man riktar in sig, eller man ska, mm, säga, på en grej.
Mm.
Och att man typ bara är rädd för den.
Mm.
Men är det bara det du är rädd för?
Ja, ska jag säga.
Mm.
Ganska specifikt. Och när jag säger att det är bra nu, så stämmer ju inte det. För jag tänker ju på det kanske så här 27 gånger om dagen fortfarande.
Vad är det som har blivit bättre?
Ja, men att jag inte tänker på det 300 gånger om dagen.
Okay.
Eller att det liksom nästan vissa dagar liksom bara låg intensivt.
Mm.
Att den tanken process, alltså 10% av all tankekraft bara processar C-ordet tanken.
Mm.
Alltså konstant i 18 timmar.
Mm.
Innan jag somnar. Så att jämfört med det så är det ju toppen bra.
Mm. Har du blivit bättre på att hantera? Alltså, får du panikångestattacker och så? Eller har du fått det innan?
Nej.
Eller är det
eventuellt
bara...
att jag har fått det. Det vet jag inte ens själv. Apropå, nej, att jag inte har kontakt med mina känslor. Så jag vet liksom inte.
Nej, det skulle man vilja fråga lite mer om också.
Ja.
Vad betyder det att du inte har kontakt med dina känslor?
Eller så här, jag är nog ganska dålig på att se dem utifrån.
Mm.
Jag funderar inte så mycket på sådana saker, vilket gör att jag liksom inte lär mig så mycket i ämnet.
Vad funderar du på då?
Funderar på liksom vad mitt nästa YouTube-klipp är. Alltså det är typ sånt jag funderar på.
Ja.
Och hångas över.
Eller men liksom... har du gått till psykolog?
Ja, det har jag också. Men det hjälpte inte lika mycket.
Inte?
Nej, men psykolog gick jag när jag fick ett... Alltså det är verkligen... Alltså det är nog den sämsta timmen i mitt liv.
Mm-hmm.
Jag skulle vara programledare för Rockbjörnen, det här,
mm,
musikpriset.
Mm.
Och skulle då gå upp på scen. Och sen typ... Ja, men en timme innan började jag liksom må illa och bli snurrig på ett jätteabsurt sätt.
Mm.
Ni kanske vet sen vad det här var. Det vet jag inte ens själv. Men... blir värre och värre, jag ska snart gå upp på scen, liksom, klockan är 20. Jag går in på toaletten och bara sitter och bara säger, jag tror jag måste kräkas, jag är helt yr. Folk säger det i min snäcka, i min örat, att du måste gå upp på scen nu. Liksom. Och man bara går upp där och man ja, det blir ju som att det inte är verklighet. Liksom. Man står där och bara försöker så här fokusera. Bara, jag är på väg att ramla just nu, jag har ingen aning. Men saker kommer ur min mun. Liksom.
Mm.
Och sen ja, slutar det med att jag bara, efter sändning bara trillade in en taxi, åkte hem och kräktes. Och så kunde jag inte jobba på 2 månader.
Är det sant?
Ja. Det känns som någon sorts ångest eventuellt var inblandat här.
Det tror jag också.
Det tror du?
Ja, ja, verkligen.
Ja. Min psykolog vill inte säga vad det var.
Va?
Nej, men han ville liksom att jag skulle förstå det själv, tror jag. Men problemet är att han överskattade mig. Jag förstod det aldrig själv.
Ja, men du, alltså jag gissar att du, alltså för sen blev du typ lite utbränd, eller? Alltså...
Ja, fast psykologen sa att jag skulle gå till jobbet.
Okej. Okay. What?
Ja, men, så att, han var duktig, tror jag, så att han, alltså, för det hjälpte mig.
Ja, det gjorde alltså, det?
Ja, jag var liksom tvungen att vänja mig vid att gå till jobbet på något sätt. Och så blev det mindre och mindre under ett år.
Mm.
Men hade du liksom gjort sådana typer av scenframträdanden innan, eller var det här första gången?
Ja, det hade jag gjort.
Ja.
Så det var inte nog, det var inte liksom så.
Nej.
Nej.
Men var du stressad? Eller liksom,
ja.
Och du hade kanske varit stressad under en längre period.
Ja.
Och det där var kanske någon sorts...
Klimax.
Ja. Och sen blev det bara...
Men då tänker man att det var utbrändhet. Men om min psykolog nu sa att jag ska gå till jobbet...
Ja, just det.
Då...
Hmm.
Eller så var han riktigt, riktigt dålig. Vi vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Det kanske är...
Ja, det är väldigt svårt att säga, tycker jag, med psykologer.
Ja,
man är så här, var den här psykologen bra, ett geni? Ja. Eller var det en...
Ja.
Liksom charlatan?
Ja.
Ja.
Det är ibland ganska svårt att säga.
Ja. Huvudsaken är väl att man blir bättre.
Ja, och det blev du.
Ja.
Ja. Men du kanske hade blivit ännu bättre, ännu snabbare om du inte hade tvingats gå till, eller om han inte hade sagt åt dig att gå till jobbet.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Det var någonting med att du vande dig ändå.
Ja, och då tänker jag att det är någonting som är mer åt ångesthållet.
Ja,
att man måste vänja sig vid saker.
Ja, alltså det låter ju, jag kan inte tänka mig vad det skulle vara om inte ångest, det där, det som hände. Det känns ju verkligen ångest. Och det låter också som en panikångestattack.
Va? Ja. Har jag haft det?
Alltså,
det låter som en riktigt grov panikångestattack.
Det låter som panikångestattacken som Tony Sopranos får i tv-serien Sopranos.
Fan vad
coolt.
Cool.
Ja. Men jag minns min första riktiga panikångestattack. Då vaknade jag mitt i natten av att allting snurrade. Och det var liksom mitt enda symptom. Alltså jag var bara min pappa trodde typ att jag hade fått kristallsjukan typ. Alltså att jag var bara jättesnurrig, kunde inte stå upp typ. Och kunde, alltså jag vaknade av den känslan. Och då åkte jag in till akuten och då var det som att de bara, det här är en panikångestattack. Och jag bara, aha. Och så var det en panikångestattack. Alltså det är som att en panikångestattack kan verkligen vara... Man har en bild av att det är så att man sätter sig och hyperventilerar typ, eller att man så här, jag vet
tror
inte.
Att man ska dö och
sådär. Ja, exakt. Men så behöver det verkligen inte vara. Det kan bara vara väldigt så här starka fysiska symptom som man typ så här, ja men typ att man kräks eller något sådana grejer.
Mm. Ja. Hur ofta får du panik när man stärker nu?
Mycket mindre sällan. Kanske en gång varannan vecka.
Men mycket mindre sällan? Jag började negationstänka. Ja. Mycket mer sällan?
Mycket mer sällan, ja, precis. Ja. Mycket mer sällan.
Ja.
Mycket mer sällan än vad jag hade. Jag hade ju haft perioder när jag haft det liksom mer eller mindre konstant hela tiden
typ. Alltså fy fan. Vad jobbigt.
Ja, nej, det var ju den värsta perioden i mitt liv. Verkligen.
Och hur går det med din hypokondri då?
Ja, men den är också bättre faktiskt.
Ja,
det är bättre. Kul att höra att det är bättre för oss båda.
Ja, och du har inte läst boken än.
Nej, jag har inte läst boken.
Jag skulle ge dig boken.
Ja, men... jag tar den jättegärna.
Ja, för den kan ju bli ännu bättre.
Ja, det kan den säkert.
Det var något spännande, för psykologen hade liksom suttit och kämpat i typ 10 möten.
Mm.
Och till slut var han så här, gav liksom nästan upp och bara, kasta den där boken då. Alltså de liksom...
låter ändå den här psykologen nog...
Kanske inte var
kanske
så
inte
bra.
Var så bra. Jag tycker att det också är en sån konstig grej när jag gick till psykolog ett tag. Hon också var så här, jag tycker du ska läsa den här boken. Jag bara, borde inte det vara det ditt jobb går ut på? Att du har läst den här boken och sen liksom applicera det här på mig.
Mm.
Ja.
Ska jag behöva liksom plugga för att prata med dig? Alltså,
men jag tänker att vissa kanske gärna
har... Förlåt mig.
Nej, men vi håller med.
Ja.
Men jag tänker att vissa kanske har lättare att ta till sig viktig information på det sättet.
Men om jag...
Det är som att lyssna på ljudboken.
Men jag menar, om jag hade velat läsa en bok, då hade jag ju köpt en bok för 250 kronor istället för att betala henne 800 kronor varannan vecka. Alltså... Ja.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det där är en jättesvår fråga, för att det är uppenbarligen så är det ganska många som... Jag har också blivit fruktansvärt hjälpt av en bok.
Ja.
Mm. Alltså, typ botad.
Omgiven av idioter.
Ja.
Den lärde dig allt.
Efter det så... Jag har varit helt frisk.
Ja, alltså, jag har mått betydligt mycket bättre av att läsa böcker än vad någon prat liksom person har hjälpt mig.
Men man blir ändå irriterad, för när man går till psykolog då är det som att man förväntar sig någonting annat.
Ja,
men det precis. Kan också vara att ni tillskansar information bättre när ni läser den. Alltså, ja. det funkar mycket bättre.
Men jag tänker liksom att det som jag vill få ut av en psykolog är väl inte att få information. Det är väl att jag ska bli liksom behandlad.
Ja, men
det är också att jag jobbar lite mer liksom...
Vet, men det, är så, det där är så svårt, för det där är också som, vad är egentligen att bli behandlad?
Alltså, det, you tell me. Alltså,
ja, men det, exakt, det du ska precis, ja, det är det jag pluggar. Ja. Men det är ju bara att, alltså, det ska ju vara att prata med någon. Alltså att, men jag menar, alltså, det finns ju massa typ olika här, sätt psykologer jobbar på.
Ja, men den här boken känner jag var lite mer så här, att hon typ inte riktigt orkade förklara vad ett koncept betyder.
Nej,
så
det
hon
var då så här, är ju, man bara
läs, köp den här boken och läs den.
Nej, men precis. Men, jag tycker ändå att det är intressant, för att egentligen psykologens roll är ju att få en person att må bättre. Och då skulle det kunna vara så här, jag tror att du är en person som skulle kunna ta till dig väldigt bra av den här, liksom den här sortens hjälp. Det man får av psykologen är att psykologen ger en, väljer ut en bok.
Ja.
Till en. Jag håller med
hjälp
att
till självhjälp.
Hjälp till självhjälp, liksom. Exakt, precis. Men jag håller med om att det är inte det riktigt man kanske förväntar sig när man går till en psykolog. Att de ska vara så här, läs den här boken. Liksom, man vill ju...
Ja, för samtidigt, ja, de kanske är de ser dina problem och vet exakt vilken bok
du ska gå. Speciellt att psykologer liksom också en form av bibliotekarie.
Ja.
Ja. Så sponsrad av akademibokhandeln.
Mer och mer, verkligen. Det känns som det.
Vi pratade ju tidigare i veckan, alltså du och jag, Myrna, om vilken bok som man skulle vara alltså värsta boken att få syn på en psykologs bokhylla.
Ja, det skulle kanske vara Omgivna av idioter.
Ja,
det hade inte känts bra.
Nej.
Vad kom vi fram till egentligen?
Vi sa Ayn Rand, vi pratade om...
Ja, The Game av Neil Strauss.
Men det hade ju varit mest obehagligt. Alltså lite weird.
Ja.
För man tänker ju ändå, man tänker att när psykologen... sätter upp sina böcker i liksom sitt behandlingsrum, att den tänker på vilka böcker den har.
Ja, det finns någon sorts medvetenhet.
Ja, om det är lite sliskig psykolog som läser The Game.
Ja, precis. Man, och att sätta den där, då det känns som att psykologen skulle vilja säga någonting. Liksom.
Precis. Ja. Vad skulle du säga?
Är den värsta boken?
Ja, du som skulle kunna tänka dig, se liksom, om du så här sitter hos en psykolog, du tittar bakom i bokhyllan.
Men det, jag tycker ni hade så bra förslag. Och jag kan typ bara Pascal Engman och J.K. Rowling. Alltså, så här, jag
men det skulle inte vara något problem för dig om de stod där.
Det skulle kanske vara lite konstigt liksom. Men jag skulle inte ha några problem med det.
Nej.
Skulle
jag säga.
Okej, på den noten kanske det är dags att säga hej då.
Mm. Ja.
Har ni något sätt ni säger hej då på någon liten gimmick? Någonting?
Nej. Nej, bara Mari, tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack,
det var så himla trevligt att ha det här. Och vi ses om 2 veckor.
Japp,
det gör vi. Ni som lyssnar, vi hörs om 2 veckor.
Ja.
Och ja, hej då Saga.
Hej då Myrna.
Hej då Mari.
Hej då Myrna.
Hej då.
Hej då Saga.
Hej då.
Hej då.